komma hit till Gnosjö idag. Ursprunget till det här var att Andreas och jag, vi träffades i höstas. Vi tog en lunch på Haga i Hillestorp och pratade om livet och tjänsten. Och sen kom vi på att vi kanske skulle byta predikoplats någon gång framöver. Och så blev det. Vi tog fram våra almanackor och sen så satte vi ett datum. Och nu är vi här. Jag har nog inte vad jag kan minnas har predikat i kyrkan här. Jag har ju varit i någon kommissionskyrka i lite olika sammanhang, men jag tror inte jag har.
Trots min enorma erfarenhet, som du då sa, så har jag nog inte predikat här vad jag kan komma ihåg. Jag har gjort en provpredikan och det var nästan, nu sa jag det fast jag satt i bänken, ska jag verkligen säga det? Och det var inte så seriöst. Ni undrar, har jag varit här och provpredikat? Ni som har lite historia. Jo, det var inte så seriöst. Det var jag och ett antal kompisar. Vi skulle fira vår 25-årsdag. En stor 25-årsfest hade vi bjudit in till. Och på den tiden när man inte filmade med mobilkameror och så skulle vi ändå göra lite filmer som man skulle visa upp på den där festen. Och en skulle innehålla ett kyrktest eller lite olika tester av olika kyrkor. Ja, man var ung och dum på den tiden. Nu är jag inte ung längre, bara. Men då skulle vi prova Gnosjö missionskyrka och sätta lite betyg på den. 30 år sedan ungefär. Den var väl ganska så nyrenoverad och i ordning på den tiden, kan jag tänka mig. Så vi ville komma hit. Vi testade ventilationen. Vi testade liksom lite olika saker. Vi satte upp en stege i entrén och det var ett glasbord nedanför där. Åtminstone såg det ut så. Det krossade vi så glaset yde. Ja, det klippte så. Ni kan vara lugna. Vi förstörde ingenting. Vi till och med skulle testa predikstolen och jag skulle provpredika några minuter för att se om det här var en bra kyrksal att predika i. Men då skulle vi inte bara prova predikstolen, vi skulle se om det var massivt virke i den också. Eller bara billig faner. Så någon tog fram en borrmaskin och skulle ta ett borrprov i predikstolen. Och när vi visade filmen så trodde ju våra vänner som var på festen att vi var alldeles tokiga. Vi hade borrat hål i predikstolen i Gnosjö missionskyrka. Jag tror inte det var denna predikstolen. Det kändes som att den var lite större då. Kan det stämma? Ja. Kom ni ihåg att det var ett hål i den? Ner till? Nej. Nej, det var faktiskt fejk det också. Men jag för mig att kyrkan fick väldigt goda betyg i vår test. Jag kommer inte riktigt ihåg vad. Nej, låt inte denna inledning skymma min predikan och det jag har fått på hjärtat. Däremot så stämde den här sången du hade valt, om det nu var du, Ingvar, väldigt väl. Men mot slutet av min predikan. Jag återkommer alltså till det och ni kommer nog att förstå. För någon vecka sedan lite drygt så hade jag bokat tid på bilprovningen. Vi har två bilar i hushållet, en som är relativt ny och en som är ganska skruttig. Och det var den senare jag skulle besiktiga. Och när man åker med bilen dit så tänker man att det är väl alltid något att anmärka på. Det kan vara bromsar som ligger på, det kan vara rost i någon balk eller det kan vara några värden i avgaserna som inte stämmer, och så tänker man att allt som har med bilar och som är trasigt, det blir dyrt att fixa. Och vi har ju kostnader så det räcker i den här tiden med energi och bränsle och mat och allting. Så att, nej, jag såg verkligen inte fram emot den där kontrollen. Jag hade till och med lite ont i magen. Jag kan inte fatta det, att man kan bli så nervös för att åka till bilprovningen, men så var det. Sagt och gjort så åkte jag dit, rullade in bilen genom portarna och kontrollanten tog ut den så småningom, gjorde lite bromsprov och så kom hon tillbaka. Ja, det gick ju bra det här, sa hon. Och jag tänkte, Var det sant? Gick den igenom utan anmärkning? Ja, det ser bra ut. Du klarar dig i 14 månader till, sa hon. Och jag blev så lättad och glad så jag skickade ett sms till Martina, min fru, och tackade för förbönerna. För det var nästan så jag tror att det var det som var orsaken. Känslan av befrielse att liksom få ett godkänd. En tid dessförinnan, ett par månader tidigare i vintras, så hade jag varit på resande fot och kom hem, hade flugit, så jag kom hem via Landvetters flygplats. Eftersom jag passerat gräns så fick jag då välja på vägen ut om jag skulle gå via porten som är grön eller jag skulle gå via den som är röd, där man har något att förtulla, eller då den gröna där det inte är något att förtulla. Och jag gick förstås via den gröna. Jag hade ett enkelt handbagage och det hade inte ens handlat en Toblerone, och så att jag satte sikte mot den gröna utgången. När jag är på väg genom den där slussen så står det en tjänsteman där. Och det räcker att han tar ett liksom ett halvt steg så här framför mig för att tusen tankar ska gå genom mitt huvud. Har jag verkligen ingenting som måste förtullas? Om han nu sätter upp sin hand och ber och vinkar in mig och ska kontrollera mitt bagage. Alltså, han och tänka så många tankar. Men det räckte att han tog det där steget för att jag skulle liksom tänka att nej, det är nog inte riktigt. Det finns nog någonting som han skulle kunna anmärka på. Men han satte aldrig upp sin hand utan han bara tittade och så fick jag gå förbi och gå och hämta min bil och åka hem. Två händelser i närtid som handlar om att bli betraktad, kontrollerad och eventuellt påkommen. Under vinterhalvåret har jag framförallt läst och påverkats av en bibelperson som heter Levi. I Matteusevangeliet så kallas han Matteus. Han är tullindrivare. Av lite olika anledningar. Jag har sett en serie som heter The Chosen där man följer Jesu liv. Och där just Levi har en framträdande del ibland lärjungarna. Jag har läst en del om Levi, det som går att läsa. Och det har fångat mig och det finns ytterligare en anledning som jag strax kommer till. Vi ska läsa några rader om Levi, eller rättare sagt när Levi blir kallad att följa Jesus. Och då väljer jag Markus evangeliet och från det andra kapitlet. Markus evangeliet kapitel 2, vers 13 och framåt. Vi kan väl stå upp och lyssna till evangeliet. Och Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Amen. Så Herre, ber vi att ditt ord ska få nytt liv få liv på nytt igen in i våra liv. Att du kommer med din gode ande och du talar in ditt ord till oss var och en, så som vi var och en behöver höra det. Tack för att du är en god Gud. Amen. Varsågod och sitt. När Jesus möter Levi där vid stadsporten så var det en kallelse, ett bud att följa honom. Där det inte fanns någon möjlighet för Levi att på något vis förbereda sig för det. Det var en kallelse om här och nu. Levi hann inte till synagogan och liksom läsa på i skrifterna. Han hann inte till templet för att offra för sina synder. Han hann inte lämna in någon fin kostym på kemtvätt om han nu hade behövt eller om det nu hade funnits något sånt för att liksom vara ren och fin och hel och allt det där. Det var en kallelse som handlade om nu. Kom som du är. Och ganska snart när Jesus då gästar Levi tillsammans med ett antal andra tullindrivare och syndare som det står, ett spännande sammanhang, så blir ju fariseerna och skriftlärarna, de blir ju oerhört provocerade. För de hade nämligen levt hela sitt liv med att förbereda sig på kallelsen. De hade levt livet just med ett enda syfte, att vara beredda när Gud kallar, när Messias kommer, den som Gud hade utlovat. De följde verkligen skriftens alla bud. De levde verkligen varje dag så att ingen liksom anmärkning skulle kunna liksom ges dem. De var redo. Så kommer det då en man som kallar sig rabbi, lärare, bland många andra lärare, men som skulle undervisa i skrifterna. Och han pekar med sin hand mot till exempel en sån som Levi, tullindrivaren, och kallar honom att följa. Det var så oerhört provocerande för de här skriftlärda fariseerna som var förberedda att någon tanken att välja en tullindrivare. När jag tänker på Levi så är en av tankarna högaktuell idag. Jag berättade det för Ingvor när hon frågade varför tänker du på Levi? Jag påminns om den aktuella situationen när vi ser krigets Ukraina. Jag påminns om att det faktiskt finns de som väljer att ställa sig på fiendens eller angriparens sida. Som väljer att av anledningar vi inte eller någon kanske riktigt förstår mer än de själva. Att ge tips, att ge avslöjanden åt angriparen. Och ställa sig på ockupationsmaktens sida. Vad tänker vi om sådana? Vi tycker det är förfärligt. Hur kan man förråda sina egna, sitt eget folk? Det är avskyvärt, eller hur? Och det hände ju då när, så att säga, frontlinjerna flyttas och den ene liksom återtar territorium, att det avslöjas vilka som har stått på angriparens sida. Och vad man gör med dem, det vill vi kanske inte ens veta. Men överlever man det så får man ju hela livet leva med den stämpeln att man har tjänat ockupationsmakten. Levi var en sådan. Och det är när jag tänker på det här aktuella, de här aktuella exemplen som jag också förstår vilken känsla judarna hade för sådana som Levi, som faktiskt tjänade ockupationsmakten. För det var det han gjorde som tullindrivare. Han satt vid stadsporten, han betraktade var och en som kom in där. Han kontrollerade naturligtvis särskilt handelsmännen och sen krävde han tull. Som oavkortat, nej förresten inte riktigt, men som gick till ockupationsmakten, den romerska makten. oavkortat, ja, jag drog ju lite på det. Det gick ju förstås en och annan krona ner i hans egen ficka. Så han gjorde sig nog rätt så goda pengar på det där. Så inte nog med att han förrådde sina egna, han tjänade dessutom. Han var stämplad för livet, för det som han gjorde. Och Jesus fäster alltså sin blick på honom och säger, följ mig. Ni förstår ju vilken sprängkraft det är i de två orden, följ mig. Nu fick Levi chans att göra något annorlunda av sitt liv. Jag vet ju inte, och vi vet inte hur mycket Levi visste om Jesus. Man kan misstänka att ryktena hade föregått, så att Levi hade hört om Jesus. Han hade hört människor vittna om, han hade hört det tisslas och tasslas. Och nu kommer denna Jesus och kallar Levi att följa honom. Och så står det att han lämnar sitt bord där vid stadsporten och genast följer Jesus. Jag tror att det här var det halmstrå som Levi såg. När han insåg, efter förstås ganska snart, så insåg han ju förstås vad han hade försatt sig i för situation genom att erbjuda sina tjänster till tullindrivarna. Men nu fick han ett halmstrå att gripa, att kanske på något vis sona det han hade gjort mot sitt eget folk. Han är beredd att satsa allt för att följa Jesus. Det är ingen tvekan, eftersom han reser sig genast för att följa. När jag läser texten om Levi så kopplar jag ihop den med Paulus text. Han beskriver så här i första Korintierbrevet kapitel 1 och från den 26 versen. Så skriver Paulus så här. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud. För att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud. För att låta det stå. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. När fariseerna och de skriftlärda ser festen inne hos Levi, ser sällskapet som samlas där omkring Jesus och världen Levi, då, som jag sa, då är det inte konstigt att de reagerar. Jag tror ju förstås att vi alla hade reagerat likadant om vi hade varit i deras sandaler. Och då förstår Jesus, även om det inte uttalas tydligt och klart, så förstår Jesus deras reaktion och möter den med orden. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Martina, som är med mig, hon jobbar på sjukhuset i Värnamo. På kirurgavdelningen. Hon har liksom lite hand om det här med beläggningar. Vem som får ligga i vilken sal och vem som ska åka dit eller dit för undersökning och så. Och så frågade jag henne häromdagen. Alltså i snitt på en vecka. Om man tänker liksom alla som kommer och ska få en plats. I snitt på en vecka. Hur många lägger du in som är friska? Är det 2 i veckan eller till och med 10? Och vad tror ni hon svarade? I snitt på en vecka. 0 var det någon som sa. Ja, men det är väl rätt så rimligt. För hon, jag sa ju, jag är inte ung och dum. Jag är bara dum nu för tiden. Och det tyckte hon väl med den frågan. Nej, men det är väl självklart. Med tanke på att det dessutom finns problem och med platsbrist i sjukvården som ni ju hör rätt ofta nu för tiden. Så lägger man ju inte in några som är friska på sjukhuset. Det är ju en plats för de som är sjuka. Därför att på sjukhus och vårdcentraler och så, där rör sig personal som är kunniga att hjälpa dem som är sjuka. Så Jesus slår väl in helt öppna dörrar när han svarar som han gör. Eller? Nej, man behövde och vi behövde bli påminda om vad uppdraget är. Uppdraget är att kalla de som är syndare in i Guds rike. Uppdraget som Jesus så att säga lanserade, det är inte att kalla de friska utan de sjuka. Det är inte att kalla de rättfärdiga utan syndare in i Guds rike. Och på tal om kontroll utav min bil och kontroll utav mitt bagage i tullen, så kan man också bli utsatt för ytterligare en kontroll, och det är att bli kallad till vårdcentralen för en hälsokontroll. Alltså inte när man söker dit själv på egen hand för någon åkomma, utan därför att man blir kallad för att man ska få liksom en slags besiktningsprotokoll hur man lever sitt liv. Har ni varit ut för det? Jag tror att man ska bli kallad någon gång första gången vid 50 års ålder, och sen ska det väl komma lite med regelbundenhet. Jag har ju uppnått den åldern, så att jag har fått sådana kallelser. Åtminstone en. Och så går man ju dit och så känner man liksom lite hur, ja, jo, jag har lite för stort midjemått. Ja, jag vet det, det behöver du inte tala om och så vidare. Och hur mycket rör du på dig? Och så alltså, sätter de här sakerna man pumpar upp på armen och så vidare. Va? Och likadant då, man går med en liten klump i magen för att man ska få anmärkningar på hur man är och hur man lever sitt liv. Och sen så landar man alltid till slut i de här 4 råden som har med friskvård att göra. Det första har med vilan. Sover du gott, sköter du din sömn. Det andra har med kosten att göra. Äter du liksom bra mat och slarvar du, äter du regelbundet och så vidare. Det tredje har med rörelsen att göra. Rör du på dig, tar du promenader, motionerar du. Och det fjärde, det har med liksom socialt liv eller intressen. Har du någonting som liksom får dig att liksom nörda ner dig? Har du någon gemenskap, något sammanhang där du möter andra, där du inte sitter, så du inte bara blir sittande själv? Alltså 4 punkter som liksom hjälper oss att hålla oss friska. Friskvård helt enkelt. Sen vet vi ju alla att även om vi sköter allt det där så kan saker hända i livet. När jag möter människor i min roll som pastor, som själavårdare. Så det är ju inte så, jag tror inte ni har det så här i Gnosjö heller, att ni blir kallade på själavårdssamtal. Men när jag möter människor som kommer för att man kämpar med sin tro, man kämpar med sina tvivel, där man kämpar med det som har med mitt andliga liv att göra. Då har jag lärt mig att det finns 4 motsvarigheter. Inte precis överförbart, men det finns 4 motsvarigheter också i det andliga livet. Så att liksom vi kan hålla vår tro. Så att vi kan sköta det. Alltså ha friskvård för vår andliga hälsa. Och det ena, man kan koppla det möjligen till vilan, men det har alltså med mitt böneliv att göra. Har du ett böneliv som du kan kalla böneliv? Alltså någon form av regelbundenhet att bedja till Gud. Det finns något som har med kosten att göra, och då har det med Guds ord att göra. Vad matar du dig med? Matar du dig med Guds ord? Det finns något som har med rörelse att göra, och då är det kanske mer riktningen, och då talar vi om tjänst. Tjänar du på något vis? Gör du något i ditt liv där du får vara till tjänst för någon medmänniska? Hjälpande insatser på något vis där du får tjäna dina medmänniskor. Och så det sista då, som har med församlingsgemenskap. Har du någonting där du möter andra människor, och då i det andliga livet vårdar du din församlingsgemenskap, ditt församlingsliv. Kan du ha de här i ditt andliga liv, så skulle jag vilja säga att då har du goda förhoppningar om att din tro får frodas och växa. Sen kan ändå livet drabba oss, och det kan komma saker som gör att tvivel och sånt kommer. Men sköter vi vår böneliv, vårt bibelläsande, vår tjänst för andra människor och vår församlingsgemenskap, så har vi det i fyra punkter som kallas andlig friskvård. Till sist, nu ska jag försöka landa det här. Och då landar vi i den där salmen vi sjöng. Den var ju så jättebra, den där porten. Vi kallas alla, var och en av oss, att följa Jesus. Det är så. Jesus fäster sin blick på oss. Stora som små, gamla som unga, oavsett hur livet har tagit sig, så fäster han sin blick. Följ mig. Och jag tänker mig det så, att det också kommer till sist en dag när Jesus kallar oss hem. Att följa honom hela vägen hem. När det jordiska så att säga sammanfattas och vi får flytta hem. Vi har fått hembud, säger man. Vi har kallats till det himmelska hemmet. Det finns många härliga uttryck för det här. Och jag tänker mig så här, ni kanske tycker att jag är barnslig, då får jag stå för det. När jag närmar mig den himmelska porten, här kommer den då, sången. När jag närmar mig den himmelska porten, ja, men då finns det en röd ingång och det finns en grön ingång. Och så står jag där, vilken ska jag välja? För jag har ju släpat med mig så otroligt mycket genom livet som borde ta mig in i den röda, där jag måste betala för allt det här skräpet, all den här synden, all det här som har varit Lars-Gunnar Wetterbrands liv. Inte en chans att jag kan sikta på den gröna porten, inget att förtulla. Men när jag kanske försiktigt ändå kliver fram mot den röda för att förhoppningsvis bli välkomnad in i himlen trots allt, så är det som att en röst kallar mig: Lars-Gunnar, är det du? Nej, men kom den här vägen. Gå in genom den gröna porten. Det där som du har i ditt bagage, det har jag betalat priset för. Som säger välkommen hem. Allt är betalt. Och så får jag gå in genom den gröna porten med allt jag har släpat med mig. Men inte nog med det. Nu blir jag lite konstigt nog, men blir jag lite gripen. Där står det en som kliver ett halvt steg ut. Precis som den där tulltjänstemannen gjorde. Det står en där som kliver ett halvt steg ut. Och så säger han: Lars-Gunnar, stanna lite. Och så är det som att skräcken griper tag. Ska jag i alla fall inte få komma in i himlen? Men den där tulltjänstemannen, han bara tar väldigt vansamt allt det som jag har tagit med mig genom livet. Och så säger han, du kan lämna det här. Och så får jag lämna allt och kliva in. Och jag som är lite nyfiken av mig när jag väl är där, jag är tvungen att titta på vad står det för namn på brickan på den där tulltjänstemannen och gissa. Det står ju Levi. Tänk, jag har ju inget bibelstöd för det här, det förstår ni. Det här är bara så jag tänker det. Men jag tänker att så god är Gud. Att han kallar oss inte bara att följa, han har en plan för oss hela vägen in i himlen. Och vem om inte Levi själv har kvalifikationerna att stå där i porten och välkomna alla som har tagit emot Jesus i sina liv. Tänk vilken fantastisk tjänst. Och jag tror att Levi bara njuter av att slippa ta betalt. Han njuter av att få vara en av dem som en gång har fått bli kallad och följa Jesus. Leva tillsammans med honom, lära av honom och veta och förstå att det var han som den store, en av alla dessa förrädare, han också får in i evigheten tjäna herrarnas herre och konungars konung. Amen. Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Du är här i missionskyrkan idag, Herre. Tack att du är en god Gud och tack att du fäster din blick på oss var och en. Och så upprepar du, eller kanske för första gången, vad vet jag som inte känner oss alla här. Men så upprepar du eller kallar oss och säger följ mig. Och vi har ingen chans att förbereda. Du gör det mitt i våra liv där vi är just nu. Med allt det vi har, med allt det vi är. Till och med allt det vi skäms för. Så säg mig. Tack Jesus för att det är sant. Att du fäster din blick på oss och säger följ mig. För oss var och en. Tack Jesus. Tack att det är nåd att få resa sig upp och bli en av dina lärjungar. Herre, jag ber om välsignelse över var och en som sitter i den här kyrkan. Tack gode Gud att du ser våra liv. Du vet hur de ser ut. Du vet liksom vad livet har tagit oss. Du vet om vi egentligen söker sjukvård snarare än friskvård. Du vet om vi är oroliga för vad andra ska döma oss för eller vad andra ska betrakta oss för. Och den här kontrollen som man lätt liksom tänker, vad ska andra säga, vad ska andra tycka? Herre, klä av oss allt sådant. Och låt oss känna befrielsens glädje av att få tillhöra dig, bara av nåd. För du har betalat allt, du har betalat priset för all synd, all skuld. Tack älskade Jesus för att du är här. Amen. På morgonen när jag tittar igenom min predikan så tänkte jag att det finns ju en lovsång som jag inte riktigt kan låta bli. Så vi sjunger den och så blir det på något vis en övergång till en bönestund i vår gudstjänst. Och det är sången, jag kommer som jag är, jag har ingenting att dölja. Du har skapat mig, du känner mig så väl. På vacklande ben, men jag längtar att få följa. Du leder mig steg för steg. Jag försöker från pianot och så tror jag att ni kan haka på.